Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. I veckans avsnitt så intervjuar jag underhållaren Johan Wester som jag upptäckte via ett kassettband när jag var 13 år. Denna kassett kallar jag för Fingerspexet. Jag är lite osäker på det korrekta namnet. Men om någon vet vad jag pratar om så hör av er till mig på sociala medier. Sök efter Simon Gärdenfors på typ allt, Instagram till exempel. Jag har alltså inte hittat bandet så vi har tyvärr inte kunnat klippa in något från den inspelningen i podden som jag hade hoppats på. Lite annat som har hänt och som jag har släppt och så vidare. Min senaste singel Jag längtar tills du blir ful som jag släppt under artistnamnet Simon G finns nu på Spotify. Så in och lyssna på den. Det kan vara den låten som jag har gjort som flest har sagt till mig att de gillar. Den är populär. Så snart jag är också med ut på stand-up-turné tillsammans med Anton Magnusson. Som är här. Han kan vara Sveriges roligaste komiker.
Ja, tackar, tackar. Mm.
Vad har vi att vänta oss av turnén?
Vesslan och Benne, det är två stycken standardföreställningar. Det är vad man har att vänta sig. Det kommer bli jätteroligt.
Mm. Vi kör samma kväll under turnén, våra föreställningar. I november och december så kommer vi till Göteborg, Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö. I vissa städer så är biljetterna nästan slut redan, så passa på att boka i god tid. Biljetterna finns på specialisterna.se. Jag har också en del andra lösa gig ute i landet, bland annat i Norrköping, Västerås, Karlstad, Sumpan och Motala. Alla mina gig hittar ni på min blogg gardenfors.se. Jag schemapublicerar det här avsnittet några dagar innan det släpps. Och just nu så är vi väldigt nära Patreon-målet som går ut på att podden ska fortsätta som vanligt utan paus. Även om vi inte skulle vara helt i hamn så tänker jag inte vara ett rövhål. Det är så nära nu och lyssnarna har visat ett sånt oerhört fint stöd. Så jag kör vidare tills vidare. Men ni får jättegärna gå in på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal och hjälpa mig med ett par dollar om ni gillar den här podden. Tack så mycket ni som har chippat in stålars hittills. Nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Wester.
Hej, hej, hej.
Välkommen till min pappas lägenhet i Lund.
Tack, tack så mycket.
Och för lyssnarna som inte var direkt vet vem du är. Vill du sköta presentationen av dig själv eller ska jag göra ett
Gör du det så kan jag ju se vad som har fastnat.
Mm. Johan Wester, jag skulle nog säga att du fortfarande mest är känd för tv-programmet Hipp Hipp.
Ja, det tror jag
som gick på tv. Var det runt millennieskiftet? Eller?
Vi 2001, 2002, 2003 där omkring.
Mm. Och du har även en bakgrund som lundaspexare.
Mm.
Och du har varit med lite övriga tv-program också. Och gjort lite scenframträdande. Mycket tillsammans med Anders Jansson.
Just det, som också är då från Norrafälaren i Lund.
Mm.
Så vi gick ju i högstadiet ihop.
Okej, vilken var det hette skolan några fall?
Det var Fällandsgården.
Fällandsgården.
Och där vi träffades i nian gjorde vi vår första föreställning ihop.
Mm. Var det ens i skolaulan?
Ja, det var i skolaulan som ju var hysteriskt stor på den tiden.
Mm.
Nu är den inte så stor.
Och ni samarbetar fortfarande?
Ja, absolut. Men det är inte häftigt just att ha den här gemensamma nämnaren bakåt.
Ja.
Det hjälper ju. Man har ju många referenspunkter och ja, man följer varandra rätt så lätt.
Jo, det känns som det är både för- och nackdelar med långa samarbeten. Att det är så här, man kan ju... Att man kan hela ens den andra personen på gott och ont. Men visst, det blir också att man kanske tröttnar lite då och då.
Ja, men samtidigt så sitter, även om man tröttnar, så sitter det någon form av grundkärlek och grundrespekt kvar på
det. Ja, det blir som ens vanliga familj på något sätt så. Också.
Ja, alltså det var där, där började den. Så det hänger ihop med liksom... Mm. Karriären hänger ihop med uppväxten tydligt.
Ja. Och första gången jag la märke till dig, då var jag nog ganska ung. Alltså jag skulle nog gissa på att jag var 13 eller någonting. Det var ett kassettband som jag och min storbrorsa kallade för Fingerspexet. Men jag är inte säker på om det hette Fingerspexet.
Nej, men jag har inte, det är du som har påminnt mig om detta.
Ja.
Jag har ju helt förträngt den här upplevelsen.
Men det var ju
en viktig del av kassetten, mynna ut i den här Fingerspexet.
Ja, och det är ju det är ju en bra ingång till den här podden, att jag var ett fan av dig innan du var känd. Innan du slog igenom i alla fall. Det var långt innan. Ja. Vilket år kan det här ha varit?
Detta var 1991, måste det ha varit.
91?
Ja.
Och jävlar, då var jag inte jättegammal.
Vad var du då?
Alltså jag är född 78.
Ja, men du sa att du var 13.
Mm, då var jag 13.
Ja. Nej, men då...
Berätta om... alltså ska jag kanske först ska berätta vad jag, min bakgrund...
Ja, du har ju starkare relation till detta.
Det har jag kan ju inte hela bakgrundshistorien.
Nej,
alltså det var så här, jag var på... Alltså när jag var 13 så var jag med mina föräldrar och liksom min kompis Kalle Kylberg och hans föräldrar. Vi var på något Lundaspex som kan ha varit Genghis Khan,
ja,
kanske.
Ja.
Är det skrivet av Hasse Alfredsson?
Bland annat, ja. Han var med.
Och
huset intill här förut.
Ja, vi sitter bredvid, är det Tomanders?
Tomanders studenthem.
Okej, och där kan spexet vara skrivet?
Bland annat har det skrivits där.
Okej, man ser det härifrån om man sitter i samma vinkel. Du har också bott där?
Jag har bott där 4 år.
4 år.
Ja.
Okay.
Just då, 91. När
jag... Ja, du bodde... Så Fingerspexet är också skrivet.
Nej, det finns inte en rad skrivet.
Vad är inte det?
Nej, det är total improviserat. Jag var ganska full också.
Aha.
Ja.
Det trodde jag. Alltså så här, okej. Okay. Ja. Vi tar det från början. Det var så här, det här... mina föräldrar köpte inte programbladet, men jag tror då Kalle Kylbergs föräldrar köpte då ett programblad åt honom. Och med det programbladet till spexet så fick man ett kassettband som det kan ha hetat Paul von Hindenburg läser programmet.
Det kan nog stämma, ja. Paul von Hindenburg var ju huvudkaraktären i kassetten.
Ja, ja, var Paul von Hindenburg med i det riktiga spexet också?
Nej, alltså där på... Där på 80-talet när jag började så fanns det en liten en tydlig absurdistisk avdelning inom Lundaspekten. Han drev att stoppa in märkliga anakronismer och märkliga. Och då var det ju under en period så att man skrev alltid in den gamle tysken Paul von Hindenburg som någon form av världsallt och lite gud, mycket bizarr. Han kom in, rör sig fritt i tid och rum.
Det var Hitler tog över från Hindenburg.
det finns nog ingen direkt koppling. Och jag har inte koll på Ribbentrop och Hindenburg och Bismarck och alla de här. Men han var ju där i slutet på 1800-talet en tongivande person i gamla tyska, i det som nu är Tyskland.
Men det var ett internskämt där inom...
Ja, och det var så att han dök upp i massa... kunde komma in mitt i vilket spex som helst i pickelhuva och bara bete sig bizarrt. Och sen gå ut och så fortsätter handlingen. Så att Paul von Hindenburg blev ju och alla programblad skrevs förord av Paul von Hindenburg.
Aha, okay.
Och det var jag tror inte vi hade någon grundforskning. Det lät ett roligt namn ju.
Ja, det är det.
Kul namn.
Jag tror även du kallar dig Farbror Hindenburg.
Ja, det har jag alltså sagt. Jag tror aldrig jag lyssnat på det. Jag har mest bara spelat in det. Men då var det ju att han var avsändaren av alla våra... Jag tror fortfarande att Hindenburg skriver ledaren eller förordet i programbladen.
Okej, men här var det då alltså ett kassettledare där det var... Det var väl nästan 90 minuters bara trams.
Det var det nog.
Mm. Och jag då som 13-åring hade inte hört något liknande innan. Och tyckte det var hur kul som helst. Ja. Och då Kalle Kylberg som hade skaffat kassettbandet och jag och min storebror så vi lyssnade på det säkert 50 gånger. Och lärde oss det i stort sett utan till.
Det här, jag genomgår en liten inre kris just nu. Nej, och...
det var sån här... Det börjar med att du säger hallå, jag heter Paul von Hindenburg och sen så liksom upprepas den meningen. Du berättade någon, när jag träffade dig på Lund Comedy Festival så nämnde du i förbifarten att det var tänkt att det skulle klippas.
Det var alltså det som jag minns det nu så är det såklart, jag var ansvarig för jag var ju med och höll i föreningen och då hade jag väl tagit på mig där att ja, men jag sköter den delen med inspelningen. Och jag minns inte om jag hade några reella planer kring att involvera fler. Men det blev liksom aldrig av. Så till slut så fanns det bara en studiotid en söndag morgon tidigt. Jag tror det var i det som heter Radio City.
Mm.
Ja, City 107.
Ja, just det.
Ja, med en gamle Radio AF, studentradio, King Kongen, Patrik Larsson, som ju då skulle hålla ihop detta. Han...
Är det samma Patrik Larsson som...
Nej, inte han.
Danska
mediet.
Nej.
Karsten Torbjer.
Okay, nej,
detta är en annan Patrik
Larsson. Är det Patrik Larsson som blev skivproducent sen? Som blev hiphop-skivproducent. Finns någon skånsk...
Du får leta bland fler Patrik Larsson.
Okej, okay. Ja, det är något vanligt namn.
Okay. Ja, nej, så att, men han är en radiopionjär. Han var med och drev igenom att det blev alltså fria radiostationer. De hade ju nära radio här, de körde studenterna. Och, han var i alla fall... Vi blev goda vänner och... han heter numera Patrik Mannerström förut. Bor i Malmö. Trevlig man. Han i alla fall skulle då se till så att detta hamnade på tape. Och vi hade, eftersom de skulle sända eller det var någonting annat som var uppbokat så blev det typ 7 på morgonen. Eller en söndag. Men jag tror att det var dåligt synkat så att det gick ju rakt från en rejäl fest.
Aha,
och,
det var din kringlangate.
jag har inte definierat det så. Men jag minns att jag var i gränslandet mellan ganska brusad och bakfull. Och in här, och det var ju, jag drevs ju ut av någon form av... Det var ju någon ångest av att detta måste göras. Inget var riktigt förberett. Och å andra sidan så Paul von Hindenburg, han... Det går ju att improvisera. Och så vet man ju om att när man improviserar så uppstår det ju saker som är bra och annat som är mindre bra.
Yeah.
Och då höll jag på... alltså det blev att jag låg ner för jag mådde inte så jättebra. Så jag ligger på golvet i studio i Malmö. Tror jag det var. Och autotalar, mer eller mindre.
Bara låter munnen gå liksom.
Ja. Och jag tror jag håller på att leta efter någon form av inledning i typ hela inspelningen. Och Patrik ska då klippa ihop detta. Han sliter sitt hår. Vad ska jag göra med det? Så i slutändan blir det inte så mycket klipp.
Nej. Men det är också det som ger liksom den absurdistiska fördelen i själva kassettbandet skulle jag säga.
Ja,
jag vill ju ofta, alltså vi har försökt leta upp det nu, jag har inte riktigt hittat det.
Ja, jag har ju den hemma någonstans.
Du har det hemma någonstans.
Ja, men jag kunde inte förmå mig att hitta det.
Nej.
Det är klart att jag tror bara att den är inplastad fortfarande. Så att jag har inte ens öppnat
den. Åh jävlar, ett mint condition.
Ja.
Men det hade varit grymt att klippa in lite delar från det i den här podden. Så att man inte bara sitter och pratar om någonting som...
Nej, jag förstår.
För det är ju svårt att googla också. Jag har inte hittat det på YouTube.
Nej, det hoppas jag verkligen inte du hittar. Ja. Så att... Så att... Och sen var ju huvudspåret var ju att man skulle... Istället för att... man ska behöva spela teater och gå upp på en scen, så kan man med enkelhet göra en föreställning själv.
Mm.
Så det var ju sådär något på tal om lite pyssel, lite klipp och klistra. Så man skulle rita karaktärerna i, jag tror det var Genghis Khan, eller eftersom det ändå var huvudspexet, på fingertopparna. Detta är vad jag minns var åtminstone min ansats. Jag kanske aldrig
Det var. Man ritade olika karaktärer. Jag vet inte om det var från Genghis Khan. Det var någon som hette Ibn Blubb. Någon karaktär. Någon Adenokatten Åsa. Och så var det lite...
Vad i helvete är detta?
Min kompis då, Kalle Kylberg, han hade försökt spela fingerspexet och rita på fingrarna. Men han sa att det var i stort sett omöjligt. Alltså det kunde
anatomiskt
vara så,
omöjligt?
Ja, men att det kunde vara att lillfingret kom in från vänster vid något tillfälle. Och sen så skulle tummen komma in från höger.
Jag förstår. Det är ju en skitbra idé. Nej, det är jag Ibn Blubb känner jag igen, ja. Adenokatten har jag ingen aning om vad det är. Va?
Men
herregud. Mm.
Ja, men min teori när jag var liten, alltså så här, var ju faktiskt att du var full när du spelade in det. Men så kom jag, för att jag, men då när man var 13, då tyckte man ju så här, det var lite coolt med någon som var full. Ja. Så det var kanske också lite så önsketänkande. Alltså så här,
ja, jag var inte okontrollerbar, men jag var inte... Jag hade inte de spärrarna som kanske man hade haft i vanliga fall.
Men jag kommer ihåg, det var någon... sen i högstadiet så skulle vi ha... Alltså skolan skulle ha en kurs i improvisation.
Ja.
Och då var det någon från Lundaspexarna som höll den kursen.
Okej.
Jag tror inte det var du. Men det var någon...
Det tror jag inte.
Nej,
det var... Vilken skola var detta?
Jag gick på Tunaskolan då.
Men
den kursen var på något tillval. Det var inte på själva skolan vi hade det. Men jag kommer ihåg då, för det var liksom, det var, jag visste att det var någon från fingerspexarna som frågade om, eller från Lundaspexarna, ja. Så frågade om det här Paul von Hindenburg kassettbandet.
Ja.
Så frågade så här, han var inte liksom... han svarade bara lite kortfattat. Jag frågade då så här, var han full när han spelade in det? Och då svarade han så här, ful var han när han spelade in det. Det vet jag i alla fall.
Jaha, okay. Ja, det kan ju vara vem som helst inser jag ju. Nej, jag kan inte hjälpa det där tyvärr. Men du har ju fått mig att uppnå någon form av gräva i sitt förflutna. Du sitter ju på, eftersom du har mer koll på detta,
ja,
än vad jag har.
Du kan inte ha hört det 50 gånger.
Inte allt. Det finns även en annan liknande kassett, men det finns bara en kopia.
Aha.
Ja.
The Lost Tape.
Det är en julkalender som vi också spelade in.
Ja, på samma sätt. Eller?
Ja, det är Dragen och Josefs julkalender.
Ja, och den är inte publicerad?
Nej, inte alls. Och den har jag heller lyssnat på, men den går tydligen varm. Någonstans går den varm.
Mm.
Ja, så det är min gode vän Jonas Klevhag och jag som ligger då en tidig morgon. Och så spelar vi in på en kassettbandspelare, en julkalender. Så det är 24 luckor där vi samtalar, lite så arkivsamtal.
Jaha, ja.
Så pratar vi lite så slattanskånska. Okay. Så vi pratar så här, de är väldigt... närvarande och intresserade så här då. Och så kommer vi in på viktiga spörsmål och helt plötsligt när vi tröttnar så bara, ja, och där bakom lucka 8 hittar vi en vadå? Och så har vi ingen, en liten medmänniska.
Och det låter väldigt, påminner om...
Så fick man rita in en liten medmänniska in i lucka 8.
Och var det här tänkt till någonting speciellt?
Nej, det var att vi skulle ge bort det som present. Så vi låg också sådär en det var ju ofta det kreativa där, en lördagmorgon 4 till 5:30 med en bandspelare. Och så garvade vi och stängde vi av och så körde vi.
Ja, men jag, alltså så här, jag, det här kassettbandet av fingerspexet, jag har nog citerat det, alltså så här, sen jag var 13, nu är jag 39.
Ja.
Men det finns vissa citat som har hängt med liksom, ja, men flera gånger i veckan. Det är inga liksom skämt eller något sånt.
Nej,
men det var något som jag säger, som jag brukar säga i olika sammanhang, som är 40 år äldre. Tacka. och det kommer liksom från ingenstans. Du säger något i stil med, och härmed är det bevisat att mannen är äldre än Hornborgasjön. 40 år äldre. Tacka.
Så, ja, det... jag har inget minne av detta alls.
Folk brukar bli lika besvärade som du när jag säger det.
Jo, men jag är inblandad i detta.
Ja. Men sen också en låt, en sång som ni sjunger som också har sjungit sen dess. Ja. Den som jag sa. Alla djur har fyra ben, även det som är av sten. Och har de inte fyra ben beror det på något allvarligt men. Två benta är människor och de passar bra i skor.
Och herregud, inte en susning.
Nej, men det var ju någon, alltså en handlingen i det här fingerspexet. Det var att man skulle definiera vad som var djur och vad som var människor.
Jaha, det är ju en bra handling.
Och då så, vid något tillfälle så kom
man på det svaga flashbacks här.
Och kom på definitionen då att djur har fyra ben och människor har två ben. Det är den första definitionen. Som, ja. Och så sjunger de en liten sång om att alla djur har fyra ben.
Det gör de i föreställningen då.
Ja, den är nog lite innan. Men den känns ändå skrivet.
Ja, det känns ju skrivet nästan ju. Men då sitter man med några fingrar uppe. Och så men det här är ju en genre man borde ta upp, känner jag.
Ja, nej, men för man märkte ju ändå att det fanns någon form av så här komisk talang bakom. Det var ju inte vem som helst som skulle kunna sitta i 90 minuter och ändå leverera konstiga punchlines på något sätt.
Nej, det var en period där jag inser nu att det finns ju ytterligare en kassett.
Mm, oj!
Ja, eller det, fast det är egentligen mest... fast det är en sån här kassett... Alltså din telefonsvarare.
Mm.
Där förr i tiden var det ju de här fysiska banden.
Ja, just det.
Där man stoppade in och då hade man ju... Ja, om det var 120 minuter så hade man ju 2x60 där på något vis. Och det var det ju en kompis, Magnus, han hade inte någon spärr på den. Aha. Ofta så talar man ju till det pipet. Eller, hände ju ibland att man inte var riktigt färdig. Men det tog ju aldrig slut, så att där under samtalet bestämmer jag mig för att prata upp hans 60 minuter. Och någonstans infinner. Och sen på vägen kan man strö in lite... Ja, men det kan ju finnas lite viktiga delar bara för att inte man ska bara ignorera det fullständigt. Jag bara minns att jag bestämde mig på stående att jag pratar upp det här bandet. Och han skulle ju antagligen syna det, för det kommer du aldrig palla. Men det är inget, där har jag inga begränsningar.
Mm. Så att men det var pallade lätt. Han lyssna igenom här då?
Han blev ju, han var ju lite lättirriterad. Så, så jag fick någon form av återkoppling direkt att det här var det värt. Ja. Nej, men jag, så att det... Nej, men jag har en del sådana... Jag brukar också vara väldigt intresserad. När kommer Jehovas vittnen?
När det kommer Jehovas vittnen?
Ja, men det har hänt några gånger. Då brukar jag ha... Oftast så stänger man ju... Nej, men jag har inte tid eller så. Men jag har ju provat det omvända.
Mm.
Att man liksom välkomnar dem in. Och jag har ju viss koll på teologi och lite intresse för religion och så. Så jag kan ju alltid prata liksom... Teodicé-problemet eller någon form av hinduistisk eller... monoteism och politism eller olika grundläggande delar i liksom religion sådär. Så att det var ju lätt att konversera lite. Jag har varit konfirmandledare och man har lite koll på Bibeln och då går det ju att de är ju inställda på att de ska klara ett bostadsområde på en förmiddag, för de får ju nej i 98% av fallen. Men de är ju inte beredda på att någon vill prata i 2 timmar.
Nej.
Och vill bjuda på fika. Och de har ju som trick att när de säger att de har ju så väldigt, de vill ju sälja böcker. De är ju så fjantigt billiga. 1 krona eller något sånt. 2 kronor. Så att man kan, ja, så varje gång vi har känt att samtalet var på väg att så har ni inte några fler böcker. Och sen så köpte jag den och sen, ja, vad handlar denna om?
Men hade du alltid i världen då? Alltså, hade du några möten? Eller
jo, det hade jag då, men jag såg ju liksom ett värde i...
Du tog dig tiden.
Jag tror för det var något, och just det där att den som söker upp börjar signalera att vi behöver gå nu. Mm. Men jag var ute efter det de ville förmera. Så jag tror jag hamnade på någon nixlista, för de kom aldrig... Nej. Alltså Jehovas vittnes, nix, egen, ring inte på där för det har du inte tid med.
Jag tror jag hamnade där också. Alltså, ja. För det
du måste ju kunna göra sånt här.
Ja, det är, absolut. Alltså, jag har gjort sånt med folk som har ringt telefonförsäljare och sånt där.
Precis.
Men just Jehovas vittnes var det någon gång att jag hade fyllt år och liksom hade stängt av, jag fyllt av att ute och druckit liksom, och jag visste att släkten brukar börja ringa rätt tidigt morgonen, så jag hade stängt av liksom alla telefoner och sånt där. Mm. Och sen så tidigt morgon så knackade Jehovas vittnen på dörren.
Ja.
Och då så blev jag först lite irriterad, men sen kom jag på att om de kommer tillbaks så kan jag planera liksom en hel show.
Jag är helt med dig. Det här är precis, det är en naturlig första tanke.
Ja, men så här, att man kan ha kompisar som trillar ut nakna och garderoben och sånt där liksom under. Alltså jag fick upp såna bilder, så jag liksom bokade en tid med dem då och sa ni kan komma tillbaka hit, men de kom inte då. Nej. Och de har aldrig ringt på igen. Nej. Så de misstänkte, de såg nog det här i blicken.
Kan ni,
liksom.
kan ni sätta den här sången om djur och ste fyra ben? Och... Men nej, med telefonförsäljare är också det där. Där finns det ju många klassiska. Jag brukar köra den liksom. Dels är det ju att jag brukar köra Hannibal Lecter-metoden.
Mm.
Om du har sett När lammen tystnar.
Ja.
Ja, för han pratar med Clarice. Där han sitter i cellen.
Ja.
Och hon vill ha reda på vem den här seriemördaren som är där ute i samhället. Och han ger ett svar, men han ställer ju som motkrav att han ska få ställa en fråga till henne.
Ja, ja.
Så då kör jag det med telefonförsäljaren. Men om du ställer en fråga så får jag ställa en fråga. Så att, och då brukar man kunna bli, ja, var sitter du någonstans? Ja, du sitter i Dublin, och vad fint i Dublin. Ja, hur är det där? Ja, okej, då tar vi nästa fråga. Det här tuggummit, så får jag något svar om tuggummi. Mm. Och sen så kom jag in, ja, men vad är det för typ av anställningsvillkor man har på Irland? Ja, och så pratar vi om Irland och deras tjänster, och är det detta du drömde om att bli? Och det brukar vara väldigt trevligt.
Ja, fast de tycker nog, alltså de kanske får betalt på provision.
Jo,
de
men
har blivit
det är ändå
lite
mina...
besvikna på mig när det har kommit fram att jag inte alls varit intresserad att köpa deras produkt. Utan bara har tramsat mig liksom.
Ja, men jag tycker någonstans att jag menar vi som är kunder, det är vis. De tjänar sina pengar och deras beställare tjänar sina pengar. Alltså alla inblandade tjänar pengar. De måste ju vi få ut någonting av
men...
det. För det är baserat. Allting ska ju figursys för att vi ska gå i fällan sen ju.
Jo, men om det är så att jag sitter och bara larvar mig en halvtimme. Så är det så här, uppdragsgivaren tjänar inga pengar på det.
Nej.
Ifall det är provision så tjänar den som ringer inga pengar. Jag går ut som vinnaren då eftersom jag får underhålla mig själv i en halvtimme.
Ja, och det är klart att det går över en gräns då man blir genuint otrevlig. Men jag tycker ändå att man har rätt att få lite igen.
Ja, ja.
Har ni inga brevmärken? Man får ju aldrig det längre nu. Men liksom,
vad är brevmärken?
Ja, men det är någon form av frimärken utan valör. Och utan... funktion, men man kunde få brevmärken.
Mm.
Mm.
Bara som klistermärken på typ. Brev.
Precis. Men ni har väl någon giveaway för det ändå... Nej, vi har inte det riktigt. Då. Men då borde så kanske, vilken typ av giveaway skulle du vilja? Jag är jättestörig, inser jag när jag håller på. Men det är ändå någonting i filosofiska att vi har ett utbyte. Jag måste också få något värde av detta. I alla fall blir jag lite kanske tom. Men
jag upplever ändå som att du till vardags har ganska pressat schema.
Ja, men det har jag ju. Nu för tiden är det ju är det inte lika lätt att få plats med det.
Nej, ja, det var också ett tag sedan jag klämde in några sådana.
Men jag gillar ju att prata med folk. Jag tycker det är trevligt att ta vara på samtal i olika sammanhang. Så att jag har lätt för att så att säga intressera mig.
Ja,
så det är inte cyniskt sådär bara, att, utan det kan vara genuint intressant.
Men såhär, fyllon på krogen också, kan du liksom, tycker du det kan vara kul? Jag tycker ofta det blir lite upprepningar och lite jobbigt.
Ja, men det får ju inte vara sådär bara andefattigt, utan det får ju vara, det får ju finnas någon form av närvaro och substans i det hela. Mm. Men sen kan det vara väldigt tramsigt och väldigt, men det var som när jag var gästprogramledare i Rings och spelar vi.
Mm.
Jag var två gånger. Och då, när någon kommer, hon ringer från någon PR, hon är, visar sig att hon är med i en PRO-förening.
Mm.
Och då får jag reda på om hon har en roll. Ja, hon är kassör i PRO. Mm. Och då blir hela samtalet hur hon lägger upp bokföringen. För jag tyckte det var kul. Så jag pratar bokföring, så spelar vi med någon som, ja, så, och jag, hur bokför du ett fikabröd? Ja, det lägger jag ju här i... Jag tycker det är superspännande att få reda på hur man lägger upp och hur många konton har du. Jag inser att det är inte alla som går igång på det, men det blir någon form av...
Ja, nej men det kan jag relatera till. Att ibland kan jag liksom tycka saker är jätteintressant som man märker att resten i rummet sitter och himlar med ögonen och tror bara att det är, att jag gör det för att vara störig. Men jag kanske är genuint intresserad av.
Jo, men det är ju det jag gillar. Jag vill inte säga att jag hade koll på vem du var innan du blev känd, men sen jag har haft sen gamla far och son, Las Palmas grejer och sånt. Mm.
Du hörde Las Palmas på tidigt stadium?
Eller? Nej, inte tillräckligt tid, men det är väl kanske 10 år sedan nu.
Mm.
Inte riktigt, 7-8 år sedan. Och då trodde jag det var något nytt, den här Bivras.
Missbruk Bivras.
För den kände jag, shit, det här är ju exakt samma liksom, typ av jargong som jag känner igen mig från skolan.
Aha,
det var, nej, men det var väldigt mycket samma typ av lek med ord och associationer. Jag tyckte det var hysteriskt underhållande. Jag blev väldigt nyfiken. Och sen när det var en medelålders man i keps så insåg jag att det kanske inte riktigt är...
Vad trodde du att det var?
Jag trodde det var någonting... När jag lyssnade på det trodde jag det hade kommit... Men detta var ju mitten på 2000-talet eller någonting sånt.
Ja, jag tror Missbruk Bivra spelade vi in 04.
Ja, men och detta var väl typ... Ja... 7-8 år efter.
Så jag var nog inte riktigt med oss när jag spelade in det.
Nej, men nu du har vuxit in i det. Men... Nej, men just den här känslan för liksom associationerna och leker med ord och, och det tramsiga mitt och det absurda i det hela. Så att jag gick igång väldigt mycket på det. Vi hade ju allsång och så sent som i våras när vi var i Spanien så körde vi ju den på mycket hög volym i en hyrbil norr om Malaga.
Ja, fan vad roligt.
Ja, så satt vi 6 personer och sjöng högt.
Mm. Men vad hade du för bild av personerna?
Det var bara spanjorer. Nej.
Men vad hade du för bild av personerna bakom Las Palmas då innan du? För att det, alltså egentligen, alltså lek med ord och sådär på det sättet med associationer så är det ju, alltså gissningen att det är så en akademikerson från Lund.
Det var
ju inte jättelångt bort.
Nej, och det var väl det jag kände igen mig så mycket i det att det fanns något. Och det är oerhört idéstarka tyckte jag då i det. Sen har jag haft lite koll och det genomgår, det är ju mycket idéer och mycket liksom tankar och den här någon form av intresse och allmänbildning här bakom. Och sen så hade jag lite koll på farsan din, vars rum vi nu sitter i. Så att jag förstod ju att men här fanns det ju liksom någon form av, inte för att jag har, mina föräldrar är lärare, men det finns ju någon känsla till, alltså gymnasie och grundskollärare. Men det finns ju en koppling till lärande och litteratur och kunskap och så, och den kunde jag känna igen mig någonstans i den unge här i Gärdenfors.
Ja, var du också så här vetgirig?
Mycket vetgirig. Nej, men jag har lätt för att vara intresserad och det gäller också människor och så att nyfikenheten ligger ju... Och sen när man då, utifrån den information man förskansar sig, lägger på det kreativa. Och så man får ju mycket stoff att jobba med. Och annars hade jag aldrig kunnat överleva Paul von Hindenburg om jag inte hade en viss hum.
Mycket
grundkunskap, men bred.
Ja. Jo, nej, men det är någon slags stream of consciousness liksom humor på något sätt. Där.
Ja, och jag tror ju någonstans att alltså jag tror det är otroligt viktigt i ett samhälle i stort att ha någon form, jag menar människor som säger ja men det kan, allting kan man googla, det behöver man inte läsa, det kan man googla. Ja, men då reducerar vi ju väldigt mycket av den ytan som vi kan röra oss i till vardags. Till ingenting, för jag ser ju mer allmänbildning och kunskap som någon form av språk. Det är där vi möts. Jag menar, kan vi prata om Paul von Hindenburg eller Barry Arthur eller handbollsregler eller whatever, så blir det en plats där vi kan, i detta intresse kan vi sen utbyta liksom andra erfarenheter. Och har vi inte de punkterna, jag menar en komiker som står på scen är beroende av att man delar referenspunkter med sin publik.
Mm.
Så har vi inte en gemensam plattform, och antingen söker man till sig smala communities, men när det kommer till att hålla ihop hela samhället, så vad är våra gemensamma referenspunkter för att känna en gemensam identitet?
Mm. Jag kommer ihåg, jag såg på tv ganska tidigt innan jag hade börjat liksom jobba med humor så att säga, när Fredrik Lindström fick frågan om hur man var rolig eller liksom vad som var roligt. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag tog till mig väldigt mycket. Han bara tog upp ett kort exempel då. Han sa så här, jag tycker det brukar vara roligare när man är man blir roligare om man är mer specifik.
Ja.
Om man säger så här, vi skulle plocka upp några lyftare, så visade det sig vara ett dansband som stod och åt en tårta. Mm. Så sa han så här, då är det halvkul. Men om man säger så här, vi skulle plocka upp några lyftar, och då var det tydligen Claes Göran som stod och mumsade i sig en schwarzwaldstårta.
Ja,
så det blev mycket roligare.
Absolut.
Sen så hörde jag honom nu i
ja, och då måste man ju ha en känsla utav valörer i språket. Det är så att kunna massa tårtor. Ja. Som när jag pluggade några poäng lingvistik, och vi pratade semantik. Och liksom, vad är skillnad? Vi skulle liksom lista massa ord på häst.
Alltså sammansatt ord med...
Nej, bara olika synonymer till häst.
Aha, ja.
Men när vi gick från krake till springare till sto till liksom...
Fåle.
Ja, men, och det fanns ju många, många till. Men då inser man med varje association, med varje ord så låg det ju en värdering.
Ja, det blev det.
Men springare känns ju väldigt stolt, och en krake känns ju lite mer...
Ja, så dålig,
och då bröt man ju ur. Ja, det fanns ett kön i vissa.
Mm,
och det fanns en storlek, och det fanns... Och det var intressant att bara se just hur mycket som ligger i olika ord. Då är det ju ren, ju bredare ordförråd du har, desto mer valörer i din humor, inte minst.
Jo, sen finns det ju också ord som är roliga i sig. Alltså som funny words, är det många amerikanska komiker som... jag sa det här Comedians in Cars Getting Coffee, där Jerry Seinfeld och Larry David satt och pratade. Och då är det bara så här... De säger i konversation, what kind of debauchery? Och sen så börjar liksom han spruta ut kaffet genom näsan. Så där, funny word? Yes. Att det var så här, bara ordet debauchery tyckte han var funny word.
Ja. Jo, men så är det ju. Det var då är det, och det är just den typen av grejer ju, är kul när i karaktären Kajan, som ju jag har gjort i Hip Hip. Han har ju ingen känsla för sånt. Han kan till och med bli upprörd. Vad är det för roligt med dig? Det är väl inget roligt med dig. Alltså just när någon blir upprörd över ja, men vi hade en när vi spelade en föreställning här i Lund på Hip Hip föreställningen på riktigt. Så var det precis när Jackass var liksom var stora, och Kajan som då en dels ett säkerhetsperspektiv men bara det att dels att beskriva ett Jackass trick rent i text och en tydlig, jag förstår inte det roliga i detta. Där sitter de då, 3-4 personer i en fullvuxna människor i en kundvagn. Åker ner in i en tegelvägg. Vad fan är det för roligt med dig? Det är ju någon oförmåga att se det komiskt.
Jo, men det finns, man har ju träffat på ganska mycket människor som hela tiden vill kommentera att det inte finns något roligt. Det är ett och annat. Liksom.
Ja, och det blir jävligt kul i sig.
Ja, det blir det.
Ja, men...
Nu har det blivit dags. Eller vill du säga någonting innan?
Nej, jag var mitt i en tanke. Men jag känner att vi nådde någonstans där.
Okej, mitt i en tanke. Vi har ett inslag som kommer in lite då och då, som heter Europas sämsta cliffhanger. Europas sämsta cliffhanger.
Ja.
Ska vi säga att du håller den här tanken och återkommer till den senare? Så det blir en usel cliffhanger.
Men då måste jag ju komma på vad det var.
Nej, du kommer inte ihåg vad det var.
Nej.
Vi pratade om folk som tvunget måste kommentera när...
Nej, men vi kan ha... Måste man ha tanken klar? Eller får jag komma på den under?
Du kan. Det kanske gör den ännu sämre.
Ja, den är på väg att bli riktigt dålig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men nu har det i alla fall blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Oh.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Vad finns det att välja mellan då?
Det finns Fanta Zero, en liten avslagen bottensats skulle jag kalla det.
Ja.
Sopplika nötlikör, kinesiskt bambuvin, srilankesisk arak. Du märker att min pappa stylar lite när han skulle säga vilka drycker som fanns i hans barskap.
Ja.
Hembryggt plommonvin från Forsakar. Någon polsk sprit som heter Tranava, tror jag.
Ja, ja, den är god.
Och för tråkmånsar och nejsöra, vatten.
Men varför ska man hålla på att välja?
Det finns även...
Kan du inte bara ställa fram alltihop?
Du kan få ta alltihop om du vill också. Alltså det är väl...
Det
fanns en Falcon Folkal också komma på.
Mm. Men du kan ha den som lite sån...
Men
lite
du tar allt.
Ja, men allt. Alltså men, inte i samma glas.
Nej, men du kan få lite olika glas och så ställer jag fram alla alternativen.
Ja.
Men tycker jag var ett bra val.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Okej, okay, då har vi vår buffé.
Men vi kommer ju kunna bli fulla på detta ju.
Ja, det får vi säga ingår i yrket. Ska vi börja, då snapsar vi sopplika nötlikören ur snapsglas designad av bedragaren och konstnären Eugène Montelin.
Jaså.
Från Degeberg, Forsakartrakten.
Okej, okay, vad har du för relation till honom?
Det är min pappa, alltså han gjorde väl affärer med min pappas föräldrar och sen betalade han inte så mycket och då fick de lite olika konstverk istället. Du ser lite olika tavlor av Eugène Montelin här runt de här katterna och det här är någon tavla där är någon. Han har även designat de här snapsglasen.
Ja, okay.
Men namnet Eugène Montelin är en väldigt fint.
Ja,
vi ser.
Jag kan hålla med om det. Skål!
Skål! Vi kan ju smutta lite bara under samtalet och så kan man ju kommentera kommentera om man vill.
Klockan är 11 på förmiddagen, ska vi säga nu också.
Ja. När vi hällde upp, när vi valde glas så kommenterade du och sa att jag förmodligen var lillebror. Det var din slappa personlighetsanalys.
Ja. Jo.
Det stämmer i viss mån, alltså jag har... En storbrorsa som är 2 år äldre och sen så en syrra som är 5 år yngre. Men min mamma brukar säga att jag var alltså lillebror de första 5 åren i livet. Att jag präglades nog ändå av min personlighet av att vara lillebror.
Mm.
Och du är också lillebror.
Jag är lillebror. Jag har en bror som är 4 år äldre.
Och vad enligt dig då är typiskt för lillebröder?
Jag läste någon artikel om att det var bara stora syskon som kunde känna avundsjuka, svartsjuka i liv. För de hade haft föräldrarna för sig själva.
Mm. Så men det är klart att man kan känna avundsjuka och svartsjuka även som lillebror.
Jo, men just det här att man utifrån det freudianska, att man har haft föräldrarna för sig själv.
Mm.
Och nu helt plötsligt måste man dela med sig.
Men andra sidan jobbade ju Freud mest med gissningar.
Jo, men...
Det fanns ju inga vetenskapliga belägg för grejerna han kastade över sig.
Ja, jag tycker att han har ju fått oss här sitter vi några år senare och är fortfarande engagerad.
Ja, men det är alltså i modern psykologi
är det helt... Du är lite avundsjuk på honom.
Men hur kommer det sig då eftersom jag är lillebror?
Okej då. Okej, där följer vi första teorin. Nej, men det är någonting i att... Nej, men jag tror man måste vara lite innovativ och hitta andra spår och lösningar. Och,
när man är lillebror?
Ja, eller lilla syster också antar jag. Men nej, men det blir ju... Ja, men att ta plats och att jag tror man måste jobba på ett lite annat sätt.
Är det stor skillnad mellan dig och din storbror?
Ja, både och. Alltså vissa grejer slås man ju av hur mycket gemensamt man har. Men sen på andra områden är det ju verkligen skillnad.
Men jag tänker när man har syskon, det finns oftast kanske lite mer utrymme för trams. Att man jag tror att många... som håller på med humor har tramsat sig rätt mycket med sina syskon. Gjorde du det med din brorsa också? Eller?
Ja, alltså... jag tror vi slogs mest, alltså.
Det gjorde vi också.
Ja, men jag minns att vi hade ganska så hårda... Det var ju sådär att man slogs. Det var kul hela vägen fram till det att han band fast mig in i bastun till exempel. Och
det var det obehagligt.
Ja, men det var ju roligt hela vägen, men han verkligen band...
Hur länge var du i bastun?
Ja, men det var ju otroligt länge att sitta i en bastu fastbunden i så att säga, vad säger man, i inte fällen utan ja, men på de här lavarna.
Och det var varmt där bastun.
Nej, men man hör ju ett sånt tylaggregat när det tickar. Och man blir fullständigt knäpp utav det där ticken. Det var antagligen inte varmt överhuvudtaget, men jag minns jag satt och skrek.
Hur gammal var du då?
Jag var väl 10 kanske.
Okej. Okay.
Ja, och det hade ju varit kul hela vägen fram till det att han släckte och gick ut. Och där satt jag fastbunden och såg det glödgande aggregatet.
Alla
och sen gick han ut och käkade med resten av familjen. Och frågade, var är Johan någonstans? Ja, jag vet inte.
Det
var ju bara en gång. Men vi hade även andra sådana här. Vi hade rummen mitt emot varandra.
Mm.
Så jag minns när vi byggde liksom värn i öppna dörrar. Men vi byggde värn med, alltså man välte skrivbordet och satte upp det mot det, så att man fick ett bra skydd. Men ändå lite bröstvärn så att man hade någon liten öppning. Och sen bara kastade man över grejer. Och det var ju häftapparater och det var ganska så... det var också ett starkt minne. Men det är nog de två gångerna som det bryter igenom. Liksom. Men nej, visst, men det var, jag var 4 år yngre och en lillebror som gick upp och mopsade sig mot storebror. Det åker man ju på stryk ju.
Ja, jag var nog ganska jämstark med min brorsa, fast han var nog liksom mognade betydligt snabbare än vad jag gjorde. Alltså blev en ganska så här ansvarstagande familjefar.
Mm.
Medan jag är kvar på den nivån vi var ganska mycket när vi så här, bodde hemma hos våra föräldrar.
Men när tar du det steget då?
När jag tog steget till...
Nej, men om du det där mognandet då?
10 år tänkte jag.
Om 10 år?
Nej, 49.
Det är vad jag är nu.
Det är 49.
Ja.
Då tänkte jag, alltså min plan nu är att skaffa mitt första barn när jag är 49.
Ja.
Och då tänker jag att då måste jag kanske ändå, det är klart att jag har liksom tonat in i någon form av mognad. Jag är inte totalt omogen och ansvarslös.
Nej, men det uppfattar jag inte heller. Men jag tycker det är genuint nyfiken. Så 49 år.
Då tänkte jag skaffa... Det är min plan nu. Sen kan de planerna förändras.
Såklart.
Men det är min plan nu att så här... Ja.
Och då, finns det en mamma med i bilden?
Om 10 år.
Ja.
Förhoppningsvis.
Ja.
Det är nog svårt att som ensamstående far göra en provrörs...
Nej, men det... Det ingår i planen i alla fall.
Ja, det gör det.
Ja, ja, men det önskar jag dig all lycka till med.
Ja, tack så mycket. Ja. Hur gammal var du när du fick barn?
Jag var 28.
Okej.
Okay. Så var ändå ganska hyfsat ungt ändå. Alltså.
Mm. Så att, till dagens mått mätt.
Ja, nej, så att, och nu är de tre. Men nu är de så stora så att nu är man ju över i nästa fas. Nu flyttar de ju hemifrån. Och, och nu ligger min äldste son och är i Aurora, den här militärövningen.
Den känner inte till.
Ja, nej, men det pågår just nu. Uh-huh. Sveriges största militärövning på hur många år som helst.
Ja.
Och han ligger då i P7. Det var den här, så läste jag inte om den här olyckan igår. Var en stridsvagn eller vad det var. En stridsvagn som har blivit påkörd av ett tåg.
Ja, men det hörde jag någonting
om. Ja, det var ju hans...
Aha.
Ja, alltså det var inte hans stridsvagn.
Nej.
Men läskigt nära. Nej. Jag vet inte så mycket, men...
Så han är runt 20? Eller?
Han är 21.
Okej.
Okay. Ja, så att 21, 19 och 13 är min var.
Mm. Gjorde du lumpen själv?
Nej, jag gjorde ju vapenfri tjänst.
Mm.
Så att det är den ultimata protesten att skriva in sig i militären sen.
Ännu när man inte riktigt behöver det.
Ja. Men det är coolt. Jag tycker det är... Nej, men det huvudet har ju inte människor som följer sitt hjärta och hittar sin grej.
Mm.
Så att jag är väldigt stolt och glad över att han... Och det där är ju totalt främmande värld för min del.
Mm. När fattade du själv att du skulle jobba i showbiz?
Alltså det har jag inte riktigt... Alltså grejen är att jag har inte riktigt den identiteten.
Nej, fortfarande inte.
Nej, men jag kallas ju för komiker i olika sammanhang. Men jag har aldrig känt mig som en komiker.
Nej, men det är inte samma sak som att vara komiker. Som att vara, jobba i nöjesbranschen. Eller jobba i showbiz, som jag just sa.
Ja, nej, men där på högstadiet så... När Anders och jag började hänga ihop så... Man förstod ju inte det då, men... Eller jag förstod inte det då, men egentligen gjorde man ju de stora karriärvalen i åttan.
Mm, mm.
Utan att man visste om det. För någonstans, det vi gjorde då, det är lite grann det jag gör fortfarande.
Ja.
Och att göra en skolrevy, alltså det coola med det riktigt coola. Dels är det ju hela det kreativa och att få hitta på saker och allt vad det innebär. Men också det här att driva projekt. Att jag någonstans... Ingen har frågat efter detta, men nu har vi bestämt att vi ska göra en föreställning och nu ska vi få folk att gå på vissa datum och betala för det.
Mm.
Alltså hela det där att bygga upp liksom en publik och att nå ut och att vara med i indirekt skapa ett behov och förhoppningsvis få liksom... Mm. Så att det är mycket entreprenörskapet i det där. Så att,
Jo, men också just det, nu när du säger det liksom att man omedvetet väljer sin bana. Kanske i högstadiet eller något sånt där. För jag kommer ihåg, jag har gjort en karriär av det här liksom tramset i klassrummet. Alltså när man satt att sitta liksom, när läraren säger, berätta någon på historielektionen. Och så lägger jag till ett välvalt i röven liksom. Så här. Och då så tågade de ut. in och så ska man i röven och sen blir utkastad, men sen något år senare så liksom tjänar jag pengar på exakt samma skämt.
Känner du dig missförstådd? Har du satt då i klassrummet?
Nej, det var väl också, alltså poängen var väl att vara en störig jävel och störig och rolig.
Ja,
och det var precis så jag uppfattades.
Ja, jo, men jag tror du lyckades jättebra. Men jag tycker många gånger man glömmer den. Alltså jag menar, en sak är ju kunskaperna.
Mm.
Jag tillhör någon som tycker det är viktigt med liksom historiska kunskaper med kungar och sånt. Inte för att det är viktigt i sig överhuvudtaget. Men när du har du vissa kunskaper som du slår fast, så får du lättare att hänga på andra kunskaper. Så genom att bara kunna orientera sig i en tidslinje med årtal och med känsla för geografi så är det ganska enkelt att helt plötsligt bygga upp en, men man får ju en kunskapsvärld som hänger lite grann ihop i alla fall.
Jo. Sen så är frågan då om man just ska välja kungar som stomme och haka upp det andra.
Ja, eller nej, såklart. Men för mig hänger allting ihop. Jag menar, allt är intressant. Det handlar bara om min förmåga att bli intresserad. Det är många som, vad fan ska man kunna det för? Det är ju inte viktigt. Ja, men...
Ja, men just kungalängor. Alltså jag tänker att jag fattar poängen att man kan koppla ihop dem annat. Men man skulle ju lika gärna kunnat Koppla ihop det med populära ostar genom tiderna eller liksom
ja,
bästsäljande.
Ja, men du får gärna, du får använda vilken metod som helst. Ja, om du kan ta en Stilton från 1700-talet och...
Jag har nog hellre lärt mig så här, de bästsäljande ostarna från liksom Sveriges historia.
Ja, det, jag är också jätteintresserad. Men det var en ost under Adolf Fredriks tid. Ja. Intressant. Frihetstiden där, ja men då... Alltså det blir bara ett sätt, för mig är det bara ett språk att kunna orientera sig. Så att det är ju ostarna är intressanta och massa runt omkring. Och förstå samhället. Men det är ju genom väldigt konkreta detaljkunskaper som man har lättare, tycker jag, att bygga upp det här trädet. I alla fall, det jag ska komma till var skolan är ju någonstans... Den typen av coola grejer man kan lära sig och det ligger öppet och det är gratis. Så jävla häftigt att bara få sluka allt detta. Men också hela den biten som man många gånger... glömmer i att bygga upp en bygga upp individer i form av entreprenörskap, i form av att hitta sitt intresse, hitta sig själv, hitta sitt skapande som ju kan pågå väldigt starkt under hela skoltiden. Det gjorde för oss i alla fall. Så att
du har inga liksom släktingar eller i familjen som har jobbat liksom i media eller nöjesbranschen eller något sånt tidigare?
Nej, inte alls. Ingenting. Det är bara lärare rakt av och så ett litet bit bak så är det ju lantbrukare.
Mm.
Från Västergötland, hela gänget.
Okej.
Okay. Ja. Värskött det.
Ska vi rycka av skynket från Europas sämsta cliffhanger nu?
Åh gud!
Den här tanken du hade. Som du...
Nu har jag fullständigt glömt det.
Jag till och med
kvalar glömt. Detta in på den sämsta cliffhangern.
Ja, det är ju en riktigt usel. Att man inte ens får... Att man får hänga kvar på klippan för alltid.
Men hjälp mig. Det var som när vi spelade in en film. Där vi...
Har du gjort mer än en...
Nej, detta var ju en film som vi spelade in till en fest.
Okej.
Okay. Som var en travesti på tysk skräckfilm från 20-talet. Max Schreck, Nosferatu, känner till dem?
Alltså Nosferatu, det var väl någon slags Dracula?
Ja, precis. Ja, och Max Schreck, han var ju... det var Murnau, tror jag, som regisserade. Och så han var ju skådespelaren som spelade. Och det är mycket skuggor. Och det är,
jag tänker på Klaus Kinski. Spelade inte han
Nosferatu? Ja, han har nog gjort någon remake. Men den här detta är ju 20-talet.
Okay, typ.
Så det är riktigt sån riktigt gammal svartvit. Kan vi till och med...
Ja, jag tror jag har sett klipp
med från det. Med spetsiga öron.
Ja, jag har sett klippen från det.
Ja, och då ville vi göra en skräckfilm som jag handlade... Det var förut här på Tom Anders.
Ja, så nu det, pekar du för fönstret här.
Ja. Så var det en årlig middag där man visar en gåsmiddag där man visar film som underhållning.
Mm.
Så det här spelat in den här skräckfilmen som jag har, eftersom det finns ett kortspel som spelas inne på Tomorrow, och det är skitgubbe.
Ja, okej. Okay,
ja. När man spelar skitgubbe, så när man förlorar ska man säga jag är en skitgubbe.
Aha, okej.
Okay. Ja, i de reglerna. Och då var det i alla fall att här var ju då att när man förlorade i kortspel så förvandlades man till skitgubben.
Mm.
Och så blev det då
i den här filmen
så var det som om det var en vampyr eller en så det handlar om någon som spelar kort och sen förvandlas lite ja men så Dr. Jekyll Mr. Hyde lite det är sån 1800-tals eller Dorian Grays porträtt, någon sån vanställd figur som är ond som. Så det var en förvandlingsscener och det var mord och det var massa saker och det var bara trams. Och jag minns till exempel att vi hade en, de skulle söka information, om som var hjältarna i filmen. Och då gick de över liksom uppslagsverk. Mm. Sådär, de letade efter rätt uppslagsverk. Och då hade vi, Anders Jansson var med på detta här också, hade vi skrivit sådär, det står från A till Arlöv, från... Ja, vi hade
som gamla nationallängdscykelvägen från A till Asa och så vidare.
Ja, och då hade vi gjort jävligt roliga sådana från riksdagshuset till röven. typ, ja, du hör vilken nivå det ligger på. Det känns som du borde ju vara hemma i detta i alla fall.
Men jo, då, det ska
och då, Och då var vi ju väldigt nöjda med detta. Problemet bara när vi filmade, för då spelade vi, för att få riktig filmkänsla hade vi, spelade vi in allt på Super 8.
Okay,
Så vi skickade på framkallning i Tyskland.
Mm.
Och det blev svindyrt. Men problemet var att vi inte riktigt ställt in skärpan. Så man kunde inte läsa på bokryggen.
Aha, det var. Okay.
Så att det ligger en mycket arbete bakom en scen som fullständigt försvann. Men då var det ju att vi kom till slutscenen. Det var den här stora fighten. Och det var poliserna där. Och här var skitgubben som var jagad. Mm. Precis mot den muren som är här. Mot detta huset.
Okej, okay, som vi sitter nu.
Ja, och så var det ljusat så skarpt. Så som det var på 20-tals.
Mm.
Men då tänkte vi klipper bort hela actionscenen.
Mm.
Så från det att action börjar. Så ett klipp till att han står fängslad. Och det var ju någon form av... Jag tyckte vi var väldigt... Klippa bort allt det som skulle vara liksom det förlösande.
Ja, och ingen vet att ni har klippt bort det. Men det finns ju...
Nej, vi har inte spelat in det.
Nej, okej. Okay. Men det finns... Det är en humorgrepp som kallas för det överhoppade momentet.
Mm.
När man... alltså som illustreras med... Ja, men man säger så, klipp.
Ja.
Och sen så har det hänt jättemycket.
Just det.
Jag läste...
Ja, men här var vi gav upp ett klimax som vi fullständigt tog bort.
Men det här Tomandos studenthem, jag har bara hört det lite i förbifarten. Det ligger ju liksom vägg i vägg med där vi sitter just nu.
Ja.
Men vad är det för någonting egentligen?
Alltså det är ju...
För att när man pratar med folk som har bott i Lund länge så är det så här... Det är en självklarhet, en institution och någonting liksom klassiskt.
Ja, och jag hade ingen aning om det när jag växte upp. Men det historien bakåt är ju från 1800, slut på 1800-talet. Mm. När det var inte så självklart att läsa på universitetet.
Nej.
Det var tillgängligt för vem som helst. Och då var det ju ett student som skulle gå till välartade och obemedlade unga män.
Mm.
För det fanns ju bara män som läste på universitetet. Och det är någonstans i den, och det var mycket överkopplat till teologikum i början. Eller inte kopplat till, men det fanns en, eftersom det var biskopen.
Folk som läste teologi.
Ja, det fanns alltid någon eller några.
Blev rätt dekadent. Eller?
Ja, eller...
Det var välartade teologer, låter inte som...
Ja, men välartade obemedlade är ju någon form av ideal som så att... som lever kvar, men därmed inte sagt att det inte är de mest tramsiga människorna i världen.
Nej.
Men...
Johnny Bode slog väl igenom på Tomandos student hemma fram med.
Va? Det tar ingen aning om.
Eller han slog igenom med sina snuskvisor, har jag hört. Att det var där han skulle uppträda och göra någon slags... att han hade gjort... tidigare hade gjort mer opera och slag och sånt där. Men när han började
Amsterdam
med här,
Marie och sånt.
Runka med vita handskar och sånt var för någon uppträdande han gjorde... Jag tror att han hängde där då på Tomandos studenthem.
Okej, det här är mycket mer än vad jag vet. Men det som det liksom förknippas med idag är ju någonting som kanske mycket kom på 50-talet just med Hasse Alfredsson och den generationen.
Bodde han på Tomandos?
Han bodde där, ja.
Okay.
Och där blev det ju en koppling just till studenthumor och, och så. Så att det är ju många som har bott där som jag har haft engagemang i olika typer av... Ja, men just här i Lund, runt universitetet och studierna, Spex och Akademiska föreningen och karnevaler och så. Så att det har ju överlevt, det är ofta koppling till det. Så det är mycket fest och det är mycket kul och det är mycket trams och det är mycket... Mm. Samtidigt som du då ska kunna svänga om och faktiskt, ja men, det är decent people, det är bra folk, det är välartat i det. Att man vet när man kan tramsa och man vet när man kan svänga över och... fungera i möblerade rum. Så det var ju underbart att bo där under några år.
Ja, det låter... Alltså man tänker ju så här... Delta-gänget, Animal House. Det är den bilden jag får upp.
Ja och med teologer och jurister och medicinare.
Men har du någonsin haft en kluvenhet till det studentikosa? Alltså det är på något sätt inom humor och kultur och underhållning så har det ju nästan blivit ett skällsord liksom.
Men såklart.
Studentikost. Och jag som växte upp i Lund i högstadiet och gymnasiet, när jag sen kom upp i liksom studentåldern så kände jag mig rätt mätt på hela
grejen. Nej, men jag tror att ofta det man gör, misstaget är att man per definition definierar sig någonting dåligt.
Mm.
Eller man definierar det som någonting dåligt, att det är dålig humor. Att
det är nästan som buss, alltså samma klang som buskis.
Absolut. Och det är klart att det finns ju mycket som man så att säga, beroende på vad man lägger in i det hela, så ser man ju vad man vill. Men om man nu tänker att det finns en del av detta som ju är, håller hög kvalitet, som håller briljans, som håller någon form av passion just, och att det kan vara riktigt begåvat där bakom. Om man sålar ut de delarna, så det är den delen jag går igång på och känner en kärlek för. Att vad som helst, ja, men det är många, så fort det är någonting som är tramsigt och obegåvat, så är det studentikost.
Och
jag menar, det köper jag. Men det behöver ju inte innebära att man kan liksom dra allt över en kam. Så det är så mycket annat i samhället.
Men sen älskar jag ju trams också. Alltså, det är ofta det obegåvade som jag kan tycka är det roligaste också.
Ja, och det beror ju på att bli obegåvad är liksom, alltså är det obegåvad dåligt, ja, eller är det bara oborstat liksom?
Ja, det är svårt svårt att veta ibland.
Alltså grejen är, när du är dålig så går du inte komma ifrån att då är du fortfarande begåvad när du är dålig.
Ja, det är frågan om det märks. Det kanske det gör, det lyser kanske igenom, men när man...
Hasse och Tage och den typen, det är ju, kommer ju från den här typen av värld. Hasse har ju bott där flera år, men Tage är ju exempel, Monty Python. Alltså det finns ju en koppling till det akademiska som inte går liksom...
Var de akademiker, Monty Python?
Oh ja, de var ju hälften var ju från Cambridge, hälften från Oxford.
Okej.
Och det går inte komma ifrån att... Jag menar, vad är det för kul? Jag menar, nu Kajan, vad är det för roligt med att de var står han och har någon typ av gädda i handen? Så kom han den andra i någon jävla kjol och så slår han honom med den fisken i huvudet. Vad är det för roligt med det? Alltså bara den typ av människor som blir... Och då är det inte komfort. Ja, dels är det något komiskt med någon som slår en annan med en stor fet fisk i huvudet. Eller med två sillar. Så man bara gnuggar lite. Men det går inte att komma ifrån att de facto att han... Eller att där har vi en som är en har doktorerat i fornordiska språk. Och där har vi en färdig jurist. Eller...
Men tycker du, jag tycker inte det spelar så stor roll.
Ja, alltså, det är ju mycket roligare om det är någon som kan mycket mer och sen väljer att vara tramsig.
Men det kan också, alltså det ska också vara kul om det är någon total idiot som slår en fisk i huvudet på någon. Alltså jag tycker på ett sätt...
om det är någon som är en total idiot, det är ju som att sitta och garva åt handikappade.
Det har ju hänt.
Jo, jag förstår att du är hårdare på det än vad jag är. Men det är ju någonting... och kan man bara bortse från historien runt omkring, så förstår jag att man kan se det, men det är ofta väldigt svårt att göra. Och då är det vissa saker som inte blir så kul, just för att man vet för mycket. Men när någon väljer att bete sig tramsigt när ämbetet eller något annat inte egentligen tillåter det, då blir det ju roligare många gånger.
Ja, jag tänker på den här... Eller jag är mer kluven till den teorin, men jag tänkte på det här hukar i bänkarna, gubbar och kärringar, för nu laddar vi om.
Ja.
För er som inte känner till den, så var det Tage Erlander som drog ett ganska tårt skämt i Hylands hörna. Vilket årtionde snackar vi nu?
Detta måste väl vara
50-tal.
50-tal måste det vara.
Det finns på YouTube om ni vill se det. Det är inget jätte...
Eller 10-16 kanske.
Okej, för humor är en färskvara. Men frågan är, alltså, jag tror att det roliga där var ju då att det var en person med väldigt hög status, då Sveriges statsminister, som drar liksom någon slags bonnavits. Att det var just den kontexten som folk tyckte var så otroligt rolig. För det är ju svårt att se vad som är så jävla kul med det där skämtet. Som går ut på att en präst som även ägnar sig åt pistolskytte.
Nu börjar det bli kul, tycker jag.
Kan du säga, ja, nu är det ju som Kajan då, att jag ska fråga, vad är det för roligt med det?
Ja,
en präst som ägnar sig åt pistolskytte, och så har han då glömt att ta av hölstret av pistolen.
Ja.
Och så går det av ett skott i predikstolen. Och så hukar han sen, eller så liksom böjer han sig ner där bakom predikstolen för att ta av sig hölstret. Och då är det någon gubbe i församlingen som reser och säger: "Hukar i bänkarna, gubbar och kärringar, för nu laddar han om."
Ja.
Och det här blev liksom en...
Fast nu när du berättar den tycker jag du höjer den ytterligare lite grann.
Fast...
Nej men det är väl, är det inte kul när det finns lite lager på det hela?
Jo!
Att man kan se det på en nivå som bara är trams. Men sen så finns
det... Men vad finns det för lager där det är så?
Ja, men det finns lager på dels att historien i sig, och sen har vi Tagelar, och sen att du sitter här 50 år senare och intellektualiserar kring detta här. Och,
jag skrattar ju faktiskt svinmycket när... Alltså jag uppträdde nu på Lund Comedy Festival, som du är en av grundarna till. Och då så var det min kollega, komikern Johannes Finnlaugsson, som frågade så här, hur gick din show på Lunds Comedy Festival? Så ja, men det gick jättebra. Så här, det var väl kanske, jag skulle säga att det var 90% folk som visste vad de gick för att se. Alltså som kände till min humor sen innan. Och sen kanske det var 10% gubbar och kärringar. Och ja. då så passade han in direkt, som hukade sig i bänkarna. Och då så flabbade jag verkligen.
Ja, men, och hade man inte känt till Tage Erlander-kopplingen så hade inte den funnits där. Det. Nej, men, och det är väl det roliga just med, men ju mer man tar in och ju mer man reflekterar, desto mer stoff kan man ju göra material av.
Mm. Och med de orden
avslutar vi där.
Det kan vi göra, om inte du om du inte
nej,
har, om du inte vill, vill du vill
nej, nej, jag jobbar.
Ja, det blev lite abrupt.
Ja, men det går bra. Kör din grej.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Wester.
Fullbordat samtal.
Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.